Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Välkomna till Klimatpsykologipodden, en podcast med Liv Svirsky och Frida Hylander. Hej Frida!
Hej, hej!
Vi har ju haft nu 5 avsnitt där vi verkligen har fokuserat på coronakrisen. Och vi tänkte att det skulle bli som en slags egen liten halvsäsong. Så nu lämnar vi det som huvudfokus, även om vi säkerligen kommer att beröra corona i kanske det här avsnittet och kanske kommande avsnitt. Men vi går liksom lite grann tillbaks nu till att ha klimatet i sig i fokus.
Ja, och vi tänkte ju från början kanske att vi skulle göra 1 eller 2 corona-avsnitt. Men det blev 5, för det känns som att det finns så mycket att säga om corona. Men också om parallellerna mellan coronakrisen och klimatkrisen. Mm. Och jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta att dyka upp en del paralleller även i de här avsnitten som vi spelar in nu.
Just det.
Så. Mm. Men vad är temat för idag, Liv?
Idag är temat klimatet och vanmäktigheten. Det låter peppigt. Men det här med den här känslan av vanmakt som man kan känna när man på något sätt upplever att det händer ju ingenting. Det blir ju inte den där stora genomgripande förändringarna som man vet behövs och som man ju någonstans åtminstone känslomässigt går att vänta på. Och den där känslan av att vad man än gör så gör det ingen nytta.
Mm.
Jag upplever den titt som tätt när det kommer till klimatet. Och jag gissar att jag inte är ensam, eller vad säger du, Frida?
Nej, men jag skulle tippa på att det är en av de vanligaste känslorna som personer som bryr sig om klimatet eller som på ett eller annat sätt är engagerade i klimat- och miljöfrågorna känner. För att, som vi har varit inne på flera gånger förr, alltså det här är en enorm, enorm, enorm kris. Och det finns ingenting som någon enskild person kan göra som är tillräckligt för att lösa krisen eller ens stävja krisen. Och det är ju så himla lurigt, för vi måste förhålla oss till det på något sätt. Eller vi måste hitta liksom ett sätt att existera i det här och att arbeta med klimatet. Samtidigt som vi kanske behöver ha en acceptans inför att det jag gör kommer inte att vara tillräckligt. Om vi med tillräckligt menar att, som man säger, ja, lösa det hela, så att säga. Och jag tänker att vi kommer att komma in lite på det där efterhand här nu. Med att göra saker själv och att göra saker tillsammans och så. Men, och jag kan tycka den här våren som ju då har präglats så enormt mycket av coronakrisen, att min känsla av vanmäktighet inför klimatkrisen har nästan blivit större på något sätt. Jag vet inte om det är det här att den här andra krisen, då, coronakrisen, har varit så påtaglig och ganska slitsam. För mig har den varit ganska slitsam, för den har påverkat mitt företag jättemycket. Vi har verkligen så här behövt krishantera i flera månader och jobbat jättemycket med det. Och så på ett väldigt slitigt sätt, på ett sätt som har varit inneburit väldigt mycket ovisshet och så. Och sen så ligger hela den stora klimatkrisen och lurar liksom bakom coronakrisen. Och den känslan kan få mig att känna oerhörd vanmäktighet i det här att, men gud, ska vi inte ens få pusta ut efter coronaslitet? Nej, för då lurar den här ännu större krisen. Så. Mm. Det här är ingen, coronan är ingenting egentligen i jämförelse med, om vi ska ta in alla konsekvenser som klimatkrisen kommer att föra med sig och redan föra med sig. Och sådär. Och där kan jag känna att så här, men gud, det går inte att, jag kan inte fokusera på mer än en kris i taget. Det går inte riktigt.
Nej, och det är ju som att corona på något sätt har gett oss ett perspektiv. Eller som att vi har fått en skala. Liksom. Alltså, när man har pratat om klimatkrisen och hur hemskt den ska bli, så har man inte riktigt haft något att förhålla sig till. Mm. Det är liksom på något sätt så här, det blir värre än man har kunnat förstå. Mm. Än vad man någonsin varit med om. Men vad betyder det då? Och så plötsligt så kommer corona och ger oss en sån här, så här kan det vara. Mm. Och så inser man att det här är liksom 1-100 i förhållande till klimatkrisen. Mm. Och redan så känner man lite att man bångnar under trycket. Det här är jobbigt på så många plan. Det är jobbigt socialt att inte få umgås med de man vill. Det är jobbigt emotionellt att oroa sig och vara stressad. Det är jobbigt. Mm. Ja, men liksom.
Mm.
Och mer än så här. Nej, men det pallar man ju inte med.
Nej, och då ska man komma ihåg att vi har inte varit, det känns som att vi har levt med coronakrisen länge, men det är ju bara några månader.
Mm.
Och vi är redan jättemånga trötta och slitna av det. Så det tidsspannet är ju också ingenting egentligen jämfört med hur många år vi kommer att behöva leva med klimatkrisens verkningar. Och jag tänker en annan sak som vi ska komma ihåg också, på tal om den här känslan av vanmäktighet, och jag vet att vi har pratat om detta i ett tidigare avsnitt när vi har pratat om corona, att i coronakrisen så är det ju så då att det vi blir intalade att göra är ju saker som också är väldigt konkreta och hanterbara för oss på något sätt. Så att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk. Alltså det är ändå väldigt enkla beteenden. Alltså det är slitigt och vi är ledsna för att inte kunna liksom träffa våra nära och kära. Och det kan vara fruktansvärt påfrestande om man har någon anhörig som har blivit sjuk eller som till och med har dött. Alltså det finns massa sådana aspekter av det. Men det vi som individer kan göra för att bidra till att lindra krisen, där är det ju väldigt ganska, liksom, hanterbara grejer.
Så, det är okomplicerat. Liksom.
Det är okomplicerat, precis. Och, det är väl, och där är ju en stor skillnad då, jämfört med klimatkrisen, där det vi kanske skulle behöva göra då som människor handlar om ett, och som kanske hade haft störst effekt, snarare handlar om ett väldigt så här långsiktigt, en långsiktig organisering för att påverka politiker och påverka företag. Om vi inte bara vill någonstans luta oss tillbaka och hoppas att politiker och företag liksom gör det jobbet liksom själva. Så det där kräver liksom mer av oss. Och det är väl också därför, jag vet att vi har sagt detta tidigare också, som vi väl också hemfaller till de här, även när det gäller liksom klimatet, de här enkla handfasta beteendena. Köpa vegetarisk mat och ta tygkasse till affären och ta tåget istället för bilen och sådär. Det är någonting skönt med liksom känslan av att känna så här, nu har jag bidragit, nu har jag gjort någonting.
Men du, får jag göra en avstickare på tal om det? Därför att jag bara kommer att tänka på att jag precis läste den här Jonathan Safran Foers bok Vi är vädret, eller We are the weather. Och när han pratar om vikten av att på riktigt förstå en kris. Och att han drar paralleller med andra världskriget och om människor förstod vad som faktiskt pågick. Och då menar han inte förstå i någon form av teoretisk, jag hör vad du säger och jag kan också räkna, utan att verkligen, verkligen ta in. Och innan man verkligen, verkligen tar in så påverkar man inte sitt beteende annat än i de här små steg. Liksom det där som inte är så betydelsefullt. Jag tänker att många av er som lyssnar säkert kanske redan har läst den här boken eller kan vara intresserade, för det är ju verkligen en bok på det här temat och oerhört väl formulerad.
Och det där, jag tänker att det där är ju intressant, för att någonstans så, alltså inom psykologin så pratar vi ganska ofta om begreppet acceptans. Och acceptans inte som i termer av att så här, gilla läget eller tycka att allting är okej eller liksom bara, ja, så, utan snarare acceptans som i termer av att vara villig att ta in och se verkligheten för vad den är, utan några förbehåll, utan några förvrängningar. Att stå ut med att se, ja, se verkligheten precis för vad den är, med allt vad det väcker. Och att stanna, någonstans orka stanna kvar i det och att sen agera utifrån det. Alltså inte utifrån någon förhoppning om att det skulle vara på något annat sätt, eller någon önskan om att det skulle vara på något annat sätt, utan verkligen utifrån så här är det. Och jag tänker att det är lite det som Jonathan Safran Foer beskriver i det där, att om man verkligen förstår, alltså inte bara förstår men håller det ifrån sig, eller förstår men om vi gör så här så kanske vi ändå slipper, utan verkligen så här in i märgen på något sätt tillåter sig att se att okej, så här är det. Men jag tror att Jag tror att vi skulle vara hjälpta av att jobba med vår acceptans överhuvudtaget i klimatarbetet, eller för att få fler människor att orka agera för klimatet. Att vi kanske behöver få känna på hur det faktiskt är. Alltså ibland så behöver vi kanske få vara i det med alla de känslor som det väcker. Men det som verkar vara då, när man har tittat lite på hur människor liksom hanterar klimatoro till exempel, så har man ju sett att blir vi för överväldigade av insikten av klimatkrisen, och om vi inte upplever att vi har något sätt att agera på ett vettigt sätt, då finns det den här risken att vi skjuter det hela ifrån oss. För att där blir vanmäktigheten då så stor. Vi konfronteras med det här enorma problemet. Det känns hela vägen in i ryggmärgen. Och så vet vi inte vad vi ska göra. Så att den där, att få människor att inse krisen och att känna krisen, behöver ju någonstans följas upp med någon slags allt. Alternativ eller vägar för aktion.
Och det är ju svårt. För att, hur ser de vägarna ut? Alltså, i den meningen att de ska på något sätt ge en känsla av betydelse. För det är ju det som på något sätt kan balansera upp vanmäktigheten. Att man faktiskt, men nu gjorde jag något som gör skillnad på riktigt. Och vi är ju långt ifrån dem. skenorna.
Och det här, precis, och det där är ju också en anledning till att det faktiskt inte alltid är i det långa loppet så välgörande för oss att bara så att säga hålla på med de här små konkreta grejerna i vardagen, och att inte bara hålla på med de grejerna när vi är som vi gör på egen hand. För risken med det där kan ju bli att vi då kämpar på väldigt mycket och vi tar vårt ansvar själva och vi minskar vår konsumtion och vi går över till vegetarisk kost och vi ställer bilen, vi gör allt det här, och ändå så fortsätter utsläppen att liksom, även om de just nu så ökar de ju inte, men de fortsätter ändå, och vi ser att det går inte tillräckligt snabbt och det öppnas fortfarande nya kolkraftverk och man fortsätter utvinna olja, och så har vi liksom nästan slitit oss i bitar över att leva så liksom miljöperfekt som det bara går. Och där slår också känslan av vanmäktighet till. Och det tänker jag att vi ska passa på. För risken där är ju att vi inte bara får en känsla av vanmäktighet, utan att vi får en känsla av vanmäktighet och utmattning för att vi har kämpat och slitit i vår ensamhet på något sätt. Så har det ändå inte lett till det vi har önskat.
Vi har ju pratat en del om förstärkare och...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Liksom konsekvenser av beteenden som gör att vi vill fortsätta göra dem. Men det som jag tycker, om man fortsätter dra parallellen med corona ändå lite, det som ju är ett sätt att stå ut med vanmakten är ju den här stora gemensamma uppslutningen. Det blev ju så oerhört tydligt, tycker jag, där precis i början av krisen och coronakrisen. Att även om det fanns ingen, jag menar, det finns ju fortfarande inga mediciner, inget vaccin, ingen lösning, liksom, varken på kort sikt eller på lång sikt. Men det där när man kände liksom att vi går i armkrok nu, liksom, alla är med, ger ju ändå en väldig känsla och kraft och styrka, och på något sätt så där, det blir någonting att luta sig mot. Och det får man ju säga att klimatkrisen inte har begåvats med, eller liksom fått uppleva den där.
Nej, precis. Jag kan tycka när Fridays for Future-rörelsen verkligen tog fart och lyckades organisera globala storstrejker med liksom miljontals människor, att där kan jag tänka mig att det ändå var, gav liksom de människor som var med där, och jag kan tycka för egen del på de liksom, framförallt kanske de här storstrejkerna som jag har varit med på, att det har varit något så oerhört välgörande att vara i liksom i det, och att vara i den känslan av att så här, vi är många och vi vill samma sak, och vi är här tillsammans och vi bryr oss om detta tillsammans och vi gör detta tillsammans, och vi, alltså att det ger så oerhört mycket kraft. Men det gäller ju i klimatkrisen precis som i coronakrisen, det här att så här, men vi måste hålla i och hålla ut. För det är en sak att orka göra det där en gång, en annan sak att orka göra det gång på gång på gång på gång, vilket väl är det liksom forskningen på aktivismen till exempel visar, att så här, men ska det ge resultat så måste man vara ihärdig. Det räcker inte med att göra en aktion eller en strejk en gång, utan man måste göra det upprepade gånger.
Ja, verkligen. Och det är ju också då, det blir ju så himla tydligt där hur viktig gemenskap är. Även om Fridays for Future, när det var som mest aktivt, var stort. Men det var ju inte i närheten av coronas storlek, liksom, där varenda människa var med. Liksom. Men just hur viktigt det är att ändå ibland få ställa sig i mitten av en grupp, liksom, och känna att vart jag än ser likasinnade. Och det blir ju en strategi för att orka med och inte fastna i vanmäktigheten, tänker jag. För att tittar man utanför den där cirkeln och ser hur det ser ut, så är det ju väldigt lätt att ge upp, liksom, att inte orka.
Och jag tror generellt, alltså när det gäller som känslan av vanmäktighet, att det kan vara viktigt för personer som är engagerade i klimatfrågan och som bryr sig mycket om klimatet, att få hitta sammanhang, både kanske då organisationer, men även sammanhang med liksom kompisar som också har en där det inte ens är en fråga om klimatet är viktigt eller inte, utan där det är en självklarhet, alltså att få umgås med andra människor som har en liknande utgångspunkt, tror jag är oerhört viktigt för att fylla på och för att inte känna sig ensam. Alltså ensamhet är ju en grogrund för känslan av vanmäktighet.
Vad är din upplevelse då, Frida? De här olika grupperingarna som finns, är det inkluderande? Är det lätt att komma in? För jag menar, det är en sak att jag tänker att vi kan inte lägga på de som är engagerade att också få med sina vänner för att ha ett sammanhang att vara engagerad i. Utan någonstans måste man få slippa det och bara få vara i en grupp ändå. Liksom. Och det på något sätt bygger ju på att de grupperingar som redan finns är inkluderande, att det är lätt att ta sig in, att det är lätt att hitta nya vänner, liksom, där man har det här gemensamma. Vi vill ju gärna att det här ska sprida sig, givetvis, men det blir för tungt på något vis att du ska också få alla dina vänner som är motsträviga att gå med på det här tåget. Det vet vi ju hur kämpigt det är. Det kan inte bli en lösning på känslan av uppgivenhet, utan det blir tvärtom nästan som en ytterligare bestraffning, liksom. Men vad säger du? Är det inkluderande?
Ja, alltså... Jag tycker att många miljö- och klimatgrupper fortfarande har en del att göra när det gäller att skapa ett inkluderande klimat, eller att också kanske vidga bilden av vad en klimatengagerad person är. Det finns ju en del sådana undersökningar som visar att det finns en ganska så stereotyp bild av vad en klimataktivist är, eller vad en miljövän är, eller vad en miljömupp är, som många inte känner igen sig så där jättemycket i. Och som jag kan säga att jag personligen inte känner igen mig i det, trots att jag har varit väldigt liksom engagerad i klimatfrågor i typ ett decennier. Så att självklart finns det en hel del att göra där, och jag tror att det kan vara viktigt även i klimatgrupper att man är noggrann med att kanske inte ha för snäva sociala normer för vad som är okej. Jag tror att det är jätteviktigt att människor som äter kött får bli välkomnade i miljögrupper, eller människor som flyger får bli välkomnade i miljögrupper. För det vet vi också, att många vill göra någonting men man känner att man vågar inte uttala sig, för att man känner att man inte är tillräckligt påläst, eller man känner att man är en hycklare för att man inte då lever miljöperfekt själv. Och det är ju problematiskt verkligen i ett läge där så här, vi måste bli jättemånga. Så att samtidigt som såklart så här, ja, vi måste ju också bli fler som kanske också gör de här livsstilsvalen också. Men på något sätt så tycker jag kanske ändå att det är viktigare att vi blir fler som jobbar på ett plan som ligger utanför bara den egna privata sfären. Att det viktigaste vi som individer kan göra är kanske inte att avstå flyget. Så.
Nej, precis. Och det där kan ju vara svårt, tänker jag, om man inte är ganska insatt att veta var man gör störst nytta. Men om man då blir exkluderad, så alltså det får ju kanske inte lusten att hjälpa till att växa. Mm. Eller hjälpa till, men göra liksom sin bit. Så det där är ju något väldigt viktigt.
Ja, det är lurigt, för att samtidigt så vet vi också att det blir... Och det kanske alltid kommer vara typ den här spänningen. För jag tänker, blir det också för brett på något sätt? Så alla får vara med och ingen behöver egentligen göra någonting eller ta någon ställning för att det ska vara så superinkluderande. Så är ju risken att man tappar udden i det man vill göra på något sätt, så att det inte blir effektivt, alltså det klimatarbete som man bedriver, så att det blir urvattnat och andra hållet. Så jag kan tänka, det är väl en sån pågående så avvägning, så hur öppet och inkluderande ska det vara, och hur ändå tydligt med vad man vill åstadkomma och på vilket sätt så ska det vara.
Frida, jag sitter och tänker att om man skulle utse klimatkrisens största fiende, inte i någon människa då, liksom, utan just i någon form av känsla, är det vanmäktigheten? Eller hamnar den i alla fall på typ topp tre? Det jag tänker är så här, när vanmäktigheten kommer, är det, tänker jag, att det rent psykologiskt är ganska lätt att känna, jag försökte men det gick inte, jag pallar inte. Och att på något sätt använda vanmakten nästan som en slags, inte ursäkt, men skäl till att det gick inte. Så då får det vara, liksom. Och att det där kan vara en ganska tunn linje där man kan hamna i rätt eller på rätt eller fel sida.
Absolut. Rätt eller fel, för jag tänker att vanmakten också till slut leder till pessimism och... Och också nedstämdhet. Och det brukar vi säga, att nedstämdhet och pessimism är verkligen två liksom känslor att se upp med. För de gör oss både, de gör oss både passiva och får oss att må väldigt dåligt.
Mm.
Så då kan det, liksom i relation till det, så kan det vara mer konstruktivt att vara liksom orolig, för att oron drar ändå igång oss, eller att vara lite arg, för att ilskan drar också igång oss. Men just den här vanmakten och liksom nedstämdheten och pessimismen, den får oss att bli passiva och må dåligt och känna oss mer ensamma. Så absolut, det är, ja, vi vill eller jag tror att det är väsentligt att hitta sätt att förebygga att människor som är engagerade i klimatet hamnar i känslan av vanmäktighet. I alla fall för länge. Och när man hamnar där, att man på något sätt får liksom hjälp att komma därifrån. Och jag tror verkligen, verkligen att en av nycklarna där är att inte vara ensam.
Mm. Nej, men jag tänker också att det kanske är det råd vi på något sätt kan summera det här avsnittet i.
Mm. Att... Jag tror också att man inte... Alltså, och jag vet att vi pratar om detta ofta, att man ska göra saker som har liksom stor effekt och inte fastna för mycket i de små beteenden och så. Men samtidigt så är det så här, klimatomställningen behöver ske på alla nivåer i samhället. Det är inte heller så att det enda som räknas är att engagera sig för att stänga ner ett kolkraftverk. Utan det kan vara minst lika viktigt och kanske mer hanterligt att jobba för omställning på lokal nivå. Eller jobba på den arbetsplats där man jobbar och liksom driva. Alltså så att man ändå tar ner typ engagemanget på en nivå som är tillräckligt konkret för en på något sätt. Och att fundera kring så här, men där jag befinner mig med de resurser som jag har och den kompetens som jag har, var tror jag att jag kan göra mest nytta?
Och där tänker jag ändå, för du brukar vara noga med att påpeka att de här små beteenden som inte gör så stor skillnad kan vara utmattande. Men jag tänker också att för somliga kan de ju också vara inspirerande och lite peppande. Ja, den där känslan av att konka iväg alla sina sopor till miljöstationen kanske ändå ger en känsla av att det känns lite skönt efteråt. Och om den känslan, även om det man har gjort inte kommer att lösa krisen, men om den känslan av lite pepp bär en över någon slags vanmäktighetspöl åtminstone, då är den väldigt värdefull.
Ja, och så är det ju så här, vi mår ju bra av att göra saker som känns meningsfullt för oss och som ligger i linje med det som är viktigt för oss i livet. Så absolut, jag tror att det som är viktigt vi påpekar är att vi inte ska blanda ihop det där. Vi ska inte blanda ihop med saker vi gör för att det är viktigt för oss, för att det känns meningsfullt med oss, med att tro att det är det som kommer att liksom lösa grejen eller göra den stora skillnaden.
Så. Exakt, men det kanske kan hjälpa oss att orka göra också andra mer avgörande saker. Ja.
Mm. Precis. Ja, vad du.
Sätter vi punkt för dagens avsnitt där?
Ja, det känns som vi har harvat runt här i vanmäktighetsträsket tillräckligt länge.
Precis, ja, vi hoppas att ni som lyssnar att vi inte har dragit ner er i det, utan att det ändå känns som ett meningsfullt samtal.
Ja.
Tack för idag, Frida.
Tack själv. Hej hej.
Hej då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.